God förmiddag på er och välkomna till Naturväktarna. Pia Lagus heter jag och naturväktari blir det ända fram till klockan 11 den här onsdagen den 4 december. Och vi kan ju passa på att gratulera Barbara och Barbro på namnsdagen. God förmiddag, biolog Hans Hestbacka.
Ja, morgon, morgon.
Hur har du dig idag?
Jo, tack, bra. Man får stå ut med det här mörkret. Vi har ju 5 plus grader och snön har smultit bort i stora delar. Så det är så mörkt nästan som det kan vara.
Mm, det är riktigt sån där typisk början av december egentligen de här senaste åren. Har du varit lite så här?
Ja, fast vi har fått njuta av flera fina snöiga och ljusa dagar. Snön hämtar ju med sig otroligt mycket ljus. Så vi får hoppas att när snön återkommer.
Den kommer nog, förr eller senare. Om ja. Det blir i år eller nästa år, det vet vi inte. Men vi får leva på hoppet.
Ja.
Vi har en hel del frågor som vi ska få svar på idag när det gäller djur och natur. Men naturligtvis så får ni ju ställa fler. Det kan ni enklast göra på att ringa 0600 11 12 13, eller så e-postar ni på natur@yle.fi. Vi tycker ju också om att få bilder hit, och vi brukar ju säga som så, när ni sänder in bilder, sätt ett litet jämförelseobjekt med, så Hans kan avgöra storleken på observationen, oavsett om det gäller spår eller någon liten larv eller något större djur eller vad som helst. Som sagt, det är bara att plinga på 0600 11 12 13, här svarar jag. Men Hans, det blev visst någonting som blev sådär halvt obesvarat från förra månaden.
Ja, vi hade en par frågor om det här fisksjukdomar och både på gädda och sik. Och gäddorna, de drabbas ju av sådana här öppna sår på kroppen som lymfsarkom som förorsakas av ett virus. Och vi uppmanar ju lyssnarna att gräva ner sådana här exemplar ifall de får det, så att det inte sprider sig i vattnet. Kastar man en sån här sjuk gädda i vattnet så sprider det sig det här viruset till andra fiskar. Sen hade vi också en fråga om sådana här svulster eller pollor i sikar med ett sådant pimeliknande innehåll som sipprar ut när man spräcker de här pollorna. Och det här är då orsakade av ett spordjur, ett mikroskopiskt spordjur som från och till förekommer hos vilda sika, men i sikodlingar så kan det vara ganska förödande utbrott, för att då fisken lever mycket tillsammans, tätt tillsammans, så sprider sig de här spordjuren till i värsta fall till nästan alla sikar. Efter det här programmet så fick jag ett samtal från en fiskare på Bergö, och han sa att också när det gäller de här sjuka sikarna så ska man gräva ner dem och inte kasta siken tillbaka i sjön. Och det var ett viktigt påpekande.
Mm.
På det sättet så bidrar man åtminstone inte till att de här sjukdomarna sprider sig.
Risken finns ju att något annat djur gräver upp den sjuka fisken, men det sprids inte andra arter.
Det sprids via vattnet.
Mm.
Och gräver någon rev upp det och äter det, så har det ingen betydelse. Utan just det där att man inte kastar tillbaka det med kön, de här sjuka exemplaren.
Mm. Mm. Vi ska hålla oss kvar i krämpornas värld här lite. Ja. Ni lyssnare kan ju följa med via vår bildblogg, Naturväktarnas egen bildblogg. Det är Nina Bergman som uppdaterar den. Och den hittar ni ju naturligtvis på vår webbplats. Sök på svenska.ylle.fi och så hittar ni Naturväktarnas bildblogg där. Och vi har bild nummer 5. Där ser vi en talgoxe som inte mår riktigt bra. Och här är en fråga som kommer från Stefan och Majvor i Skutnabba i Pedersöre. Vi har under hösten haft besök av en sjuk talgoxe på fågelbordet. Nu har vi ej sett den på en tid, så antagligen har den dött. Och vi har funderat på vad den kunde ha för sjukdom. Vid fågelbordet har vi varje dag besök av mesar, finkar, domherrar med mera som får mat från 3 matningsställen. Mm.
Ja, den här talgoxen ser faktiskt bedrövlig ut. Runt ena öga så har den ju en stor bar fläck. Och sen på sidan av bröstet så har den också en svullnad med dunlöst område. Den här fågeln har drabbats av fågelkoppor. Det är alltså ett virus som förorsakar de här kopporna, precis som vattkoppsviruset ger oss vattkoppor. Myggor sprider det här viruset från fågel till fågel. Också sådana här matningsplatser kan sprida det. Och sen direkt kontakt mellan fåglar. Så det finns då tre spridningsvägar för det här. Och speciellt talgoxe och bofink är utsatta för de här fågelkopporna. De får ju nedsatt kondition förstås, de här fåglarna som är angripna. Många återhämtar sig förvånansvärt nog. Men jag skulle nog tippa att den här som nu är försvunnen, att den har dött. De får ju en ganska stor värmeförlust på vintern när de har sådana här bara fläckar. Och så blir det ju ganska lätta byten för sparvhök och sparvuggla som brukar besöka de här matningsplatserna och som alltid rensar bort sådana här sjuka exemplar. Som fågelkoppor förorsakade av virus.
Just det, och nu ska jag flika in här att på 0611 12 13 är det bara att ringa på och ställa vilken fråga som helst eller berätta om någon observation. Vi brukar ju säga att det händer väldigt mycket, i synnerhet i djurvärlden året om. Vad är det mest typiska för december, Hans Hestbacka?
Ja, men vi har ju kvar en del svana faktiskt i markerna och sånt i kärgården, och det är ju väl synliga, och speciellt sångsvanarna så har ju vackra ljud när de flyger över kärgården. Lite sångsvan och knölsvan i kärgården, men det kanske som folk upplever allra mest nu, så det är nog småfåglarna på matningsplatsen. Det är ju många som matar småfåglar och lägger märke till ovanliga exemplar och sen sådana här sjuka exemplar också. Så att för gemene man så skulle jag nog säga att småfåglarna hemma på gården, det är det mest anmärkningsvärda nu just.
Och vi brukar ju bli riktigt ivriga att mata dem också så här,
ja,
års.
Ja.
Hej, nu har vi någon med oss per telefon. Jag säger god förmiddag och välkommen till Naturväktarna.
Ja, det var Söderberg Gustav från Närtes här. God dagar.
God dag, god dag.
Jag hade ett intressant fenomen i somröst här. Ja, det var, började väl närma sig augusti månaden. För sommarstugan då hade jag, det var väl en 60-70 vitkindade gäst där med sina ungar. Och då var de in på, vi har haft en svan där nu i flera år. Så de här andra fåglarna har ju blivit bortjagade därifrån. Men då den här svanen kom in och jagade. Ungarna, gässungarna dök, har ju hanen fått tag i dem, så klipper de ju halsen på dem och det här. Och de kom upp på landet, jag var ungefär 10 meter från det hopen med gäss. Så de får nog bara undan svanen.
Ja, det här förekommer både hos knölsvanen och sångsvanen. Jag antar att det var en knölsvan.
Jo, det var det.
Ja. Det finns enstaka mycket aggressiva svanhannar som jagar undan alla fåglar som är i närheten av dem. De tål inte andra svanar, givetvis inte, och inte heller gäss i sitt revir. Lyckligtvis så är de här aggressiva svanhannarna ganska få till antalet. Jag har sett många exempel på det där svanhannar, häckande svanar alltså, lever i god sämja med alla andra sjöfåglar. Och honan kan ju ligga och ruva mitt i en det här en sjöfågelkoloni eller vitfågelkoloni på ett mindre skär. Så det finns de här som är toleranta och de som är helt otoleranta, och sen alla chateringar däremellan. Men det är som du säger, att sådana här aggressiva hannar så kan...
Och då har vi en här rand, så är där på ett ställe, så hon far undan och gömmer sig. Hon hade i följe där tidigt, så hade hon en 12-13 ungar som var efter henne. Mm. Men när hösten kom så var en eller två kvar.
Ja, det där är ett ganska normalt fenomen hos änder, att de producerar en massa ungar därför att förlusterna är så stora under den tid som ungarna växer upp, och får de då en eller två flygfärdiga ungar på vingarna, så har de gjort det ganska bra.
Jo, no, hej så. Men jag pratade just med en fiskare om det här gässen och den här svanhannen. Så han sa att de hade kom upp i båten med dem. Han sa och var nog riktigt tokig. De fixade det i åren för att klara sig.
Ja, det finns en del knölsvanshannar som är helt oresonliga.
Ja, det var nu det där. Ja. Jag tackar.
Tack ska du ha.
Hej.
Hej. Mm, mycket får man se. Men intressant är det där att, som du sa här, det producerar så mycket ungar att några ska klara sig.
Ja, just fåglar som producerar mycket ungar, så det är ju ett alldeles klart tecken på att ungförlusterna är stora under ungarnas uppväxttid. Och också när de har blivit, för småfåglarna till exempel, när de har blivit flygfärdiga, så det är många ungar som dör, blir tagna av sparvhök och sånt där. Så det är ett svar på de ekologiska förhållandena. De måste producera många ungar för att få någon eller några få till vuxen ålder.
Mm. Men hur reagerar föräldrarna på det här rent psykologiskt? Sådär, att, eller?
Ja. Ja, de blir nog frustrerade förstås när ungarna blir tagna av rev eller trut och sådär, eller mink. Och roligt är det ju inte för dem, men de är vana vid det från tidigare år. Så att, men de försöker ju skydda dem så gott det går, men de här fienderna brukar ju vara tuffare än andhonan.
Mm. 0611 12 13, bara att plinga på. Men Hans, jag tror vi ska hålla oss kvar där vid talgoxen lite, för följande bild i bildbloggen, bild nummer 6. Det är också, du sa ju här att så här år så kan man ganska vanligen observera lite annorlunda fåglar. Ja. Så här skriver Stefan Horn i Hange: vi har en hel del småfåglar på gården i Hange, och bland dem rör sig många talgoxar. En som har lite andra färger på fjäderskruden än vanligt har väckt vår nyfikenhet. Vad kan det vara frågan om, och hur vanligt är det? Och soliga novemberhälsningar från Stefan. Och vi öppnar den här bilden. Den är så där mest gulaktig på något sätt.
Ja, det är nog inte alla också som har de här normala färgerna, gult och gulgrönt. Men sen på vingarna så har den nästan helt vita vingpennor. Och det ska ju inte en talgoxe normalt ha. Men det här är då en fågel som är partiellt leukistisk. Det vill säga den producerar nog det här melaninfärgämnet, men den kan inte binda allt melanin i fjäderskruden, utan en del försvinner vart efter ur kroppen, och då det här får den till exempel ljusa eller vita vingpennor. Men den har ju då det här gula och gulgröna kvar, så att det, och svart också. Så att den är partiellt leukistisk, den här.
Mm, det var ett fint ord.
Ja.
Då ska vi ta och lyfta på luren igen. Välkommen till Naturväktarna.
Ja, hej. Jag är på Birgitta Uppgård från Petardax.
Hej på dig.
Jag ska fråga om klippduva. Är hon vanligare eller är hon sällsynt? För jag har inte sett förr, och nu har vi en klippduva. Vi får gallbre.
Ja, det finns inte klippduvor hos oss. Men hur ser den ut?
Ja, hon ser ut precis som klippduvan i fågelbokämmen. Mm. Hon är ju som mörk, grå, blå eller grå. Ja. Uppåt, och så har hon grönt vid halsen. Mm. Och så har hon riktigt starka svarta pennor till det bak som går som snett från stjärten och uppåt. Och så tar hon flyger upp och agitis, och hon vet under vingar.
Ja, Den har inte några ringar på sig.
Nej, men vita fläckar. En vit fläck till det vid kärten.
Mm.
Och så har hon en vit fläck upp vid näbben.
Ja, och orädd.
Ja, hon är där, hon kan nog vara nästan intimt. Hon kommer och hackar och äter havren. Eller,
ja.
Jag vet inte om hon äter havre eller solrosfrö ett år.
Säkert havre, ja. Mm.
Ja.
Ja, det låter nog som det skulle vara en förrymd brevduva.
Förrymd brevduva?
Ja, brevduvorna har ju odlats fram från klippduvan.
Ja, det står här nog.
Ja. Och därför kan en del brevduvor likna de här klippduvorna mycket.
Ja, jag är nog inte så lik så jag tyckte jag skulle inte kunna ta fel. Mm. Men klart om mig så ger väl.
Ja, det skulle vara sensationellt om det skulle finnas en klippduva i Petaloxen.
Ja, inte visa ju alls att det ska vara så tärfritt. Jag var underligt.
Ja, det är nog en brevduva som har flugit fel.
Jaha, men hur i all världen? Jag skulle behöva skriva brev nu då. Med.
Ja, det finns ju människor i Finland också som sysslar med brevduvor. Och,
ja,
så det är mycket möjligt att det är en rymling från en finländsk, från ett finländskt duvslag.
Ja, det var ju intressant det annars. Och så har vi haft turkduvor och ringduvor. Och,
ja.
Mm. Och vi bor mitt i byn så det är nog tapper.
Ja, visst är det, ja. Mm.
Ja. Ja, det var frågan.
Ja.
Tack. Tack, hej.
Ja, kanske det här med brevduvor blir lite mer allmänt nu i och med att det är lite turbulent med posten och sådär. Så det skulle väl vara en idé.
Ja, men det krävs mycket arbete och entusiasm. Men det är ju en intressant hobby. Mm. Det här med brevduvor. Och brevduvor är ju otroligt bra på att hitta tillbaka till sin hemort.
Ja, hur tränar man upp en duva att hitta hem?
Ja, de har ju också genetiskt så har de ju en god orienteringsförmåga, men sen för att lära landskapet så måste man då först måste de lära sig som unga duvor då sitt eget hemområde och sen kör man iväg en bit från sitt hem och släpper ut den här duvan och så orienterar hon hem. Hon flyger ju alltid hem. Man kan ju inte säga att flyga till Korsnäs för det här brevet till Korsnäs. Det funkar inte. Utan de strävar ju hemåt. Och sen när de har... Det är ju individuellt sen hur skickliga de är och hur långa vägar de kan flyga. Men de kan ju flyga otroligt långt med. Sen när de är fullärda och fullt utvecklade, de här brevduvorna. Och de utnyttjar bland annat landskapets former och sen det här... olika basljud som finns i landskapet.
Mm, intressant. Jag trodde det där bara fanns i Kalle Anka ungefär där med brevduvor. Men som du sa, det finns de som sysslar med brevduveri här i landet också.
Ja, brevduvor har ju använts under bland annat första världskriget också för att föra, och tidigare också för att det här skicka rapporter mellan fronten och hemorten. Mm. Så de har nog använts också i sådana avseenden, de här brevduvorna.
Då ska vi se vem vi har här. Välkommen till Naturväktarna.
Ja, god morgon på er.
God morgon.
Ingvar Engvald här. På tal om de där duvorna,
ja.
Jag undrar nog. Det kommer här ibland till mitt fågelmatningsställe så kommer det 30-40 stycken av de där. Den där typen som damen beskrev här i förra samtalet. Jag trodde förr att det var, när det finns ett tamduvor där också, som de har ju olika teckningar.
Ja.
Men här är det en hel massa som har precis samma teckning, allihopa.
Ja. Var är det?
Det här i Vörå.
I Vörå, ja. Ja. Ja, nu skulle jag säga att det är tamduvor och den här basfärgen kom till från tamduvans basfärg kommer från klippduvan.
Ja.
Så därför liknar också tamduvorna de här klippduvorna mycket.
Ja. Jag har nog tolkat det som tamduvor.
Ja.
Men och, så att men det kan vara en brevduva där. Petaloxistos.
Ja, men du har alldeles rätt. Det kan vara en tamduva också som har slagit sig ner. Men det är ytterst sällan som tamduvor är ensamma.
Ja.
Det är nog utpräglade flockfåglar. Men det finns det möjligheter. Ja.
Det kommer ibland så att det är svårt att räkna, för det är en enda gytter av duvor. 40 stycken räknar en gång.
Ja.
Och så plockar de i sig solrosfrön som har fallit på marken.
Ja, precis. Mm.
Ja. Så att jag skulle hålla på tamduva i det här fallet.
Ja, det är,
men det finns,
det är ett bra kort.
Ja, mm. Okej. Okay. Det var det jag ville.
Ja, tackar.
Rätt om, tack.
Mm, tack och hej. Ja, Hans, jag tänkte vi skulle ta oss an en fråga som jag tror berör väldigt många så här år. Så den här har vi besvarat tidigare, men det tål att upprepas. Det är Sebastian som skriver om det här med mössen som kommer in. Ja. Han har nyligen lagt sommarstugan i vintersömn. Stugan har basvärme på. Det här ledde naturligtvis att mössen kom fram. Men vad ska man göra för att hålla bort dem? Han föreslår att kanske plocka bort all föda, tvål och sånt. Fällor, vad gör man?
Ja, alltså när man lagar i ordning en fritidsbostad, kärrstuga till vintern, för vintern, så all mat så ska ju vara i plåtburkar eller glasburkar, eller så tar man bort all mat så att inte har tillgång till någon föda inomhus. Just mera kan man inte göra, utan kommer det in så kommer det in och de trivs där och har skydd från fiender, de här sorkarna och mössen som kommer in. Och de släpar ju in vilda växters frön och andra växtdelar som föda och kan lagra det i skodon och sådant, eller under kuddarna i sängarna. Så det här är fällor givetvis, men då måste man besöka sin fritidsbostad regelbundet för att tömma den, för annars har man en ganska besvärlig stank i huset, i stugan. Det är ungefär så där man kan göra. Man kan inte hindra dem från att komma in om man inte har en mycket modern stuga som verkligen är tät. Men de brukar nog hitta in och gnaga sig in, de här smågnagarna.
Mm. Det finns ju naturligtvis av de här som vi kallar musskrämmor, men de kräver ju el naturligtvis.
De kräver el, ja. Men många har ju el på sin sommarstuga idag. Så att en sån kan man ha igång. Och den fungerar delvis.
Mm. Men är det så då att de här mössen, trots att man kanske har fått, ska vi säga, städat undan dem en säsong, att de gärna återkommer år efter år?
Jo, de kan återkomma, för att det beror alldeles på hur mycket sorkar och möss det finns i markerna. När det finns mycket sorkar och möss så brukar de alltid söka sig inomhus när första frosten kommer. Och sen när det är lite med smågnagare, så då har man inga besök alls i sin stuga av det här. Så det går i samma cykler som de här som smågnagarna förekommer.
Mm. Just det. Ja, men det finns lite knep att ta till i alla fall.
Ja, men det viktigaste är förstås att de inte har tillgång till någon torrskaffning överhuvudtaget inomhus. För har man det, så då lockar man nog till sig ganska stora mängder i värsta fall.
Mm. 0611 12 13, telefonnumret in till Naturväktarna, och på natur@yle.fi kan du mejla in din fråga. Här är en kort fråga som jag tycker är väldigt intressant och någonting som jag kanske inte har tänkt på så där ofta. Vart tar alla älghorn vägen då älgarna har fällt dem? Det här undrar Ida i Norrnäs.
Ja, det ligger ute i markerna där älgtjurarna har råkat fälla sina horn. Och är man intresserad av att söka sådana här fällhorn, så ska man göra det från december och framåt. Kanske redan i december, då börjar de äldsta tjurarna fälla. Så de fäller dem relativt sent, de här fällhornen. De har ju fyllt sin funktion, de här hornen, efter brunsten, och därför fäller de dem. Och har man tur så hittar man ett fällhorn, och då finns det andra relativt nära. Men man får nog söka i vissa fall riktigt duktigt för att hitta det andra fällhornet. Själv har jag sökt nu i höst skogsrenshorn i mina nuvarande hemtrakter och faktiskt hittat två fullständiga hornkronor som är fällda i november. Och sen två hornhalvor från i fjol. Och de ligger, ja, de här två fullständiga hornkronorna, så hornhalvorna låg i ena fall 150 meter från varandra och i andra 300 meter ifrån varandra. Så man får nog söka duktigt för att hitta kompletta horn.
Mm. Ja, det är det jag tror Ida också funderar här, för vi har ju viltrika skogar. Det ja. Borde, man borde hitta fler av de här.
Ja, men man ska veta precis vad de här tjurarna har hållit till och sen är det ju en tillfällighet var de fäller de här hornen. Och arealerna är ju stora. Så man får nog springa, men man får bra med motion ute i skogsmarkerna.
Mm. Så får man ett fint horn med sig hemma om man har tur.
Ja. Mm. Men som sagt, de ligger ute i skogarna. Och kan ligga ute på myrmark också om älgen har passerat där. Då han har fällt de här hornen.
Mm. Hörrni, lugnt på linjen här, 0611 12 13. Passa på att ringa nu och ställ din fråga till biolog Hans Hästbacka, så får du svar direkt. Men vi ska ta en till e-postfråga, och det här, om vi tittar i bildbloggen, så är det den första bilden, en larv här. Denna larv hittade jag i mitt badrum på mattan framför toaletten. Detta tredje larven jag hittat, alla på samma ställe. Vad är det här för en? Jag bor i ett våningshus i tredje våningen, så jag förstår inte varifrån de kommer. Jag har kollat igenom hela badrummet men inte hittat något ovanligt. Och det är Benita som ställer den här frågan.
Ja, det här skulle kunna vara larver av något mått, alltså små fjärilar eller av flyn. Men själva arten så kan jag inte bestämma det, men jag kan kolla med Anders Albrecht och se. Han är ju insektexpert, så han kan säkert lösa det här då till januari månad. Någon fara för hushållet så är inte det här, utan det är ju ganska normalt att den dyker upp ibland, insekter och insektlarver inomhus. Men det finns ju folk som inte tycker om det, och sen andra som vill ha reda på vad det är för arter. Så att, jag kollar med Anders det här.
Mm. Men vad ska man göra? Ska man låta dem leva, eller om man har lite obehag, ska man föra ut dem? Eller?
Ja, man måste ju själv avgöra hur man gör. Om man låter dem leva inomhus, eller om man spolar ner dem eller släpper ut dem i naturen. Det där bestämmer man själv.
Mm. 0611 12 13, det enkla telefonnumret, är det bara att knappa in ifall ni vill ställa en fråga till Hans här. Men då ska vi bläddra vidare i, nej, det gör vi inte alls, för här plingar det på. Välkommen till Naturväktarna.
Jo, jag vill fråga, är det ovanligt att rönnbären sitter kvar så länge i år? Alla blad har ju fallit. Och har det någon betydelse för vintern, hur kall den blir till exempel?
Ja, det finns ju i Norden, så finns det två olika talesätt, att om rönnen bär en riklig...
Oj, där tappar vi bort damen. Nå, men du får besvara frågan.
Ja, om rönnen bär en riklig bärbörda, så bär inte den en riklig snöbörda. Men sen på andra orter så är det precis tvärtom, att den bär två bördor, både bär och snö. Det här, som man kan inte bestämma vinterväder utgående från rönnbärarna, utan vintern kommer och går som den vill, oberoende av hur rönnarna har producerat bär. Vi har haft otroligt mycket rönnbär i år. Och i södra Finland finns det gott om rönnbär kvar i på trädena, som lyssnaren också berättar. Och de kan sitta kvar ända till vår och vintern förrän de faller av. Så att det, om inte fåglarna äter upp det före det. Så det växlar det här. Men att, det är inte alls ovanligt att de sitter kvar länge. Mm. Utan de kan finnas kvar i januari och februari, och då är det lite ihopskrumpna och lite rödsvarta till och med. Så det är nog helt normalt att de sitter kvar länge.
Men det är ju väldigt vackra, det är ju är ju, tänkte jag säga, årets julkort. Det här man har ju sett, många redan fotograferar rönnbären under snön.
Det är nog det. Och det är ju otroligt viktiga för sidensvansar och trastar och starar under höstens gång, för de här fåglarna lever ju helt på rönnbär, när det finns mycket rönnbär. Och nu finns det nere i södra Finland, så finns det mycket sidensvansar kvar. Från våra trakter i Österbotten har de ju flyttat, därför att de har ätit upp alla rönnbär. Och sen har det dykt upp tallbitar i södra Finland som inte äter bären, men fröna som finns inne i bären. Så de lockar till sig intressanta fågelgäster som man kan njuta av. Spelt tallbiten som en mycket orädd fågelart. Man kan ha den på en meters håll bara, och den fortsätter att plocka frön ur de här rönnbären.
Mm. Lite extra julgodis för våra fåglar.
Mm. Mm.
Okej, då ska vi titta vidare här i e-posten, tänkte jag säga, och så plingar det på. Jag säger välkommen till Naturväktarna.
Hallå.
Hallå, hallå. Nu är du med.
Ja, Pelle Elfström från Bennes. God morgon.
God morgon.
Det här var prata om sikajäri tidigare i programmet.
Ja.
Och de vitkulorna vi nog råkat ut för järmen. Vi har varit ett antal år upp till Arjeplog i Sverige och pimplat på våra och det här. Då de hade någonting till som de har stekat dem eller röjka fiskar, så har man varit som en vit eller silvrig strängar i kött i rydsi.
Aha.
På sidorna. Och idén kom jag till att börja skåda och söka och googla på att det skulle vara någon som heter Jedbinikemask som orsakar idén.
Jaha. Ja.
Men jag vet inte om det är någon som finns i fiskar, sika, järr och kring i salthalsvatten, men det är ju sötvatten uppe i Skellefteälven.
Ja, ja. Ja, det där måste jag kolla upp och se hur det är med de här silvervita strängarna
det är som en lite mörkare band i dem, och så är det som silverfärga och kringa i varje de man tillrädd.
Ja.
Vit stränga och så är det här. Så det skulle vara intressant att veta om jag har någon inverkan på användningseller och dinan.
Ja, jag ska dyka ner i det här i litteraturen och se vad det finns.
Ja, de är kva intressant. Mm.
Har de smakat något annorlunda då, eller?
Nej, det kan jag inte säga. För att jag brukar nog inte skåda så noga, men frugan som är mig tarka med togodenan, så hon har lite obehag för det. Och vi har varit ganska mycket folk härifrån tid upp, och jag har nog inte hört det som har reagerat på, men att vi har nog observerat idén.
Ja.
Så.
Intressant. Mm. Mm.
Ja. Vi
återkommer i januari till den här intressanta frågan.
Fina saker, tackar.
Mm, ja.
Ja.
Tack ska du ha.
Ja, hej då.
Hej. Ja, allt möjligt kan man hitta i fiskarna nu för tiden.
Ja, de har ju nog precis som andra djur olika sorts parasiter som de kämpar med. Och vi människor har ju haft också mycket parasiter, men att vi har ju medicinerat bort det åtminstone i länder med god hälsovård.
Mm.
Men nu har vi ju en massa virus och bakterier som angriper oss varje år. Så vi kommer ju inte undan.
Nej, så är det. hallå, välkommen till Naturväktarna.
Jo, hallå. Det här är Per-Ole Rief här från Borgå. Man törkar regatan 42. Och jag har alltid gått och funderat på det där, vi ska ju säga talgoxen.
Ja.
De bygger ett bo.
Ja.
Och så har de boet färdigt. Och honan ska börja värpa.
Ja.
Men så drar någon boet bort. Hur beter sig honorna? Andra fåglar lika. Att det där ägget inte... Att det samlas hålls där. Hålls hos den. Och sen så bygger de ju ett nytt bo. Och då kan den värpa kanske det som den skulle tidigare ha gjort.
Ja.
Hur beter sig honorna?
Du menar att hon flyttar över till ett annat bo och värpar där?
Nej, jag menar inte på det viset, utan de bygger ett nytt bo. Under tiden så har hon ju tänkt värpa i det där första boet.
Ja.
Men hon slipper ju inte till eftersom boet har, någon har rivit ner det.
Ja.
Och söndrat det.
Ja.
Och så under tiden så bygger de ett nytt bo. Under tiden så håller så det där. Ska jag säga.
Hon går över tiden så att säga.
Hon lägger inte ägg, ja.
Mm.
Ja, nej, men det är klart, så, om inte hon har något bo att värpa i, så värpar hon helt enkelt inte. Det
men hur beter hon sig att när bo är just färdig, de har byggt ett bo.
Ja.
Och hon ska just börja värpa, men någon river ner det där och förstör det där boet.
Ja.
Och hon hinner inte värpa ett enda ägg.
Ja.
Vart stannar de?
I värsta fall så måste hon helt enkelt värpa det här ägget ut i naturen och det faller ner på marken och förstörs. Och sen,
på det viset?
Ja, ifall ägget är fullbildat och är på väg ut, så då är hon tvungen att släppa ut det där ägget och sen bygger hon då snabbt ett nytt bo där hon kan fortsätta att lägga ägg.
För då, talgoxen har ju mellan 9 och 12 ägg.
Ja.
Så det är ju många sen på kommande ändå.
Jo, men det...
Och ändå får hon vänta då tills det nya boet blir färdigt.
Ja. Men de mognar ett efter ett, de här äggen. Så hon värper ju ett ägg per dag. Sen när hon har kommit igång med värpningen.
Jo, det gör det.
Ja.
Och det är det här som jag funderar på. Att däggdjuren måste ju... De föder unga, så inte kan den hålla in det.
Nej, det kan det.
Och fåglarna tycks...
Och ägglossningen så kan inte däggdjuren heller stoppa. Utan när ägget är moget så lossnar det och är klart för befruktning. Så att,
ja.
Så att nog är hon tvungen att värpa i naturen.
Okej, det här har jag gått att fundera på.
Mm,
Så nu fick jag, tack ska ni ha, tack, ha en bra dag.
Tack, hej. Detsamma, hej då. Men kan de ändå lite hålla på sig att skjuta fram värpningen?
Jo, nu kan de ju reglera det lite, men när ägget är klart och på väg ut så är hon tvungen att släppa ut det nog. Så att ett och annat ägg går ju förlorat på det sättet. Och man kan nog se i sjöfågelkolonier så det här, alltså, honor som inte har hunnit till sitt bo eller blivit motad av en annan hona som råkar ligga och värpa hennes bo. Så de kan nog vara tvungna att släppa ut äggen. Så att det händer ju inte så ofta, men det händer i alla fall.
Mm.
De här fåglarna, så småfåglar och sjöfåglar, de lägger överlag ett stort antal ägg. Så att om nu ett ägg försvinner i den här våryran, så må det vara hänt.
Mm. Hur länge räcker det då innan de har byggt ett nytt bo? Hur snabba byggare är de?
Ja, sen när de båda bygger tillsammans, han och hon har byggt tillsammans, så går det på 1 eller 2 dagar kan de svara ihop ett bo.
Mm.
Så det går snabbt undan när de är tvungna till det.
Mm. Då lyfter vi på luren och tänkte jag säga, men då försvann det samtalet där. Vi har 5 minuter innan nyheterna här, så vi ska väl hinna med ett samtal. Ring in på 0611 12 13 med din fråga just nu. Men kanske vi tar... Nej, där kom det samtalet. Hallå och välkommen till Naturväktarna.
Jo.
Nu får du skruva ner volymen lite på din radio.
Ja. Jo, det här är på Norrland.
Ja.
Vi har en hankatt.
Ja.
Som har fått gift i sig. Och nu funderar hur man gör.
Där får du skruva ner volymen på radion lite till. Det låter som du kommer från yttre rymden.
Vänta lite.
Ja.
Jo.
Så det är långt borta i Åland.
Ja. Ja, nu.
Nu blir det bättre.
Ja.
Ja. Jag har problem med min hankatt.
Ja.
Och... Jag tror den har fått gift i sig, men
ja.
Vad gör man?
Du ska fara till veterinär med den.
Den har ligat åtminstone i 3 dygn nu.
Ja. Jo. Det är endast en veterinär som kan köta den och behandla den så att den återhämtar sig, om den återhämtar sig.
Jo. Hörde du, det hörs dåligt, men det är klart du är långt bort.
Ja.
Men... jag har förstått som så att man kan väl inte visst är det dårar överallt, men
ja.
Lägg ut gift i naturen.
Nej, nej, nej.
Det är olagligt det.
Visst är det det. Sen finns det ju också den risken att folk sätter ut mössgift och råttgift vid sina stugor, och där kan ju katten då fånga sådana här sjuka djur.
Men den har varit duktig, den katten, för här om året tog den 3 huggormar.
Ja. Mm.
Och den fjärde så blev den huggen i fram benen, om man säger så.
Ja.
Mm. Men vad sa du nu då? Far till veterinären.
Ja, veterinären.
Packa katten i bilen och åk iväg genast.
Ser du det?
Ja, absolut.
Mm. Ja, vad ska de göra med den då? Ja.
Nå, det får veterinären ta ställning till.
Jag tänkte på det, om man skulle spruta in lite i mun förstås då. Något fett eller grädda för tarmarna. För vad händer egentligen när ett djur får gift i sig?
Ja, det beror,
hundar och det är alla.
Det beror på vad det är för gift, men med sån här klassiskt...
Ja, jag har förstått att det är råtgift.
Ja, då blöder ju magen och tarmarna.
Därför blöder.
Ja, så jag vet inte om grädde kanske skulle dämpa det, men att du måste uppsöka veterinär tillsammans med katten.
Okej, bra. Vi tackar för det här. Lycka till med katten nu.
Ja.
Ja, bra. Ha det bra. Hej.
God jul på er.
God jul. Ja, men det är knepigt det där. Som du sa, det finns ute i naturen ändå råttgift och sådär i stugorna.
Ja, och folk använder tyvärr vid sommarstugor och fritidsstugor. Och i uthus också. Både mössgift och råttgift. Och de dör ju inte omedelbart, utan de kan springa ut i terrängen och så dör de där. Eller sen hittar en katt den när de springer omkring omtöcknade eller vinglar omkring i närheten. Och det är ju inte bara katter som drabbas av det här, utan det är också rovfåglar som kan få det i sig. Berguv och duvhök och andra som gärna plockar råttor och smågnagare. Och en sån här gift omtöcknad råtta så är ett lätt byte. Så det händer nog också att rovfåglar blir förgiftade av sånt här. Man borde ju nog alltid avstå från de här gifterna för att det här, de gnagarna kommer och går, och är man på plats så kan man ju fånga dem med fällor. Och fångar man i uthus så behöver man ju inte se till de här fällorna hela tiden, utan när man besöker platsen.
Mm.
Men det är ju beklagligt att folk lägger ut gift som vilda djur och som tamkattor kan få.
Och ännu mer beklagligt att det ju de facto finns sådana som sätter ut gift avsiktligt för att få bort katter och hundar och andra djur.
Ja, det är ju sen i en kategori för sig de människorna. Lyckligtvis är de få, men de kan ställa till med ganska stor skada om de får fortsätta utan att bli upptäckta.
Mm.
Ja, som det är många hundar som har strukit med på grund av såna människor.
Mm. Hörni, klockan den tickar iväg mot 10. Det betyder att det ska bli nyheter här i Ylevega alldeles strax. Men naturligtvis fortsätter naturväktarna efter det ända fram till klockan 11. Då kan ni ringa och då kan ni e-posta oss.
Klockan är 10 och det är dags för nyheter. Det är nu klart att den före detta chefen för Helsingforspolisens narkotikarotel Jari Aarnio enligt rätten är den så kallade bölemannen. Högsta domstolen har satt punkt för den exceptionellt omfattande och omtalade knarkhärvan genom att inte bevilja honom besvärsrätt i fallet. Aarnio dömdes i hovrätten i somras till 10 års fängelse för bland annat grova narkotika- och tjänstebrott. Dessutom har han tidigare dömts för en annan gren i samma härva till 3 års fängelse. Och i medeltal var kvinnors arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst i fjol 610 euro lägre än för män. Skillnaden i männens och kvinnornas medianinkomster var på privata sektorn störst, 850 euro. Den minsta skillnaden fanns på kommunsektorn där kvinnornas medianinkomst var 150 euro mindre än männens. På den offentliga sektorn var andelen 330 euro i månaden. Och på Socialdemokraternas partifält är favoriter för posten som ny statsminister Antti Lindtman. Det visar en rundringning som tidningsgruppen Uutissuomalainen har gjort bland de socialdemokratiska kretsordförandena. Uutissuomalainen nådde 12 av de 13 ordförandena. Av dem stöder hälften, 6 stycken, Lindtman. En av ordförandena vill se Sanna Marin som nästa statsminister. Och Helsingforspolisen har förbjudit den nynazistiska rörelsen Kohti Vapautta, fritt översatt till Mot frihet, att marschera på självständighetsdagen. Enligt polisen är samlingen inte laglig och kan inte ses som en fredlig demonstration. Polisen misstänker att den tillfälligt förbjudna organisationen Nordiska motståndsrörelsen har fortsatt sin verksamhet som Kohti Vapautta. Och bland utrikesnyheterna noterar jag att den amerikanska